när man pratar med någon som jobbar på Peab så vet alla vad Peab är. Men alla vet ju inte vad bankinitiativet är.
Nej, precis.
Men förhoppningsvis kommer det påverka deras vardag till det bättre.
Ja, precis. Ja, men det är ju toppen.
Bankinitiativet Hållbar byggbransch är ett gemensamt initiativ för att motverka fusk och kriminalitet i byggbranschen. Som grundare till initiativet hittar vi Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SCB, Swedbank och Sparbankerna. Och tanken är att införa bankgemensamma särskilda villkor för att standardisera bankernas krav vid kreditgivning. Min nästa gäst är verksamhetsledare för bankinitiativet och i det här avsnittet får vi veta vad införandet mer konkret kommer att innebära för byggbranschen och när vi kan börja se resultat. Låt mig presentera Roger H. Germer. Varmt välkommen till Hela kedjan, Roger.
Ja, men tack så mycket. Tack så mycket, Nima. Kul att jag fick komma hit.
Ja, kan vi börja prata om vad bankinitiativet är för någonting och din roll?
Jag är verksamhetsledare på bankinfrastruktur, hållbar byggbransch, som vi faktiskt heter numera. Men i mannamun så kallas vi bankinitiativet. Och det är också kanske lite en överdrift, för att det är ett branschöverskridande initiativ det här. Så att både fastighets- och byggbranschen har ju varit delaktiga att vi kom igång en gång i tiden.
För när man går in på hemsidan så lyfter man ju fram bankerna.
Precis. Och det är vi bankerna som står bakom, och vi kan i det här sammanhanget då ställa krav på våra kunder, som oftast är beställarna, fastighetsägarna eller utvecklarna. Vad gäller att bidra till att få en mer sund konkurrens och minskad arbetslivskriminalitet i byggsektorn. Och det är det som är förhoppningen att vi ska bidra till.
Ska vi börja med lite bakgrund? Hur kommer det sig att det finns en efterfrågan på ett bankinitiativ? Varför har det blivit så?
Ja, men det började ju redan någon gång 2018-2019, och en av bankerna, och det var SBAB som faktiskt hade några rundabordssamtal med fastighets- och byggsektorn för att diskutera just den här problematiken med arbetslivskriminalitet etc. Och på den vägen var det, så startade med ett rundabordssamtal nere i Almedalen faktiskt, och sen spann det där vidare. Ett 30-tal aktörer gick samman och tog fram ett underlag, ett upprop kan man säga, för att bankerna skulle kunna tillsammans vara med och påverka. Du vet, pengar talar, som man brukar säga. Så att finansieringen är ju då källan till att vi kan vara med och påverka. När vi är med och finansierar projekt som går till byggverksamhet, ja, men då kan vi ställa krav.
Men om uppdraget är att få till en sundare byggbransch, vilka delar väger ni in i en sund byggbransch som vi inte har idag?
Ja, och det är ju så att vi banker, vi kan ju inte byggbranschen egentligen. Så att vi har ju samverkat med massor av stora byggföretag som är duktiga på det här och som redan har tagit förarsätet egentligen. Och tillsammans med byggherrarna och byggföretagen, som är de stora branschorganisationerna på beställar- och utförarsidan, så har vi jobbat fram verktyg som alla parter till slut kunde enas om för att ställa de här kraven. Och vi lärde oss på den här resan, vad är det som är viktigt för att kunna ha bättre koll på att det är rätt personer och rätt bolag som är på plats under en byggprojekttid. Och då förstod vi att vissa saker var viktigt. För att ha kontroll så bör man ha en föranmälansprocess. Föranmälan, kontroll och godkännande. Det är en del. Och som grund för det finns ju den elektroniska personalliggaren som infördes för 4-5 år sedan. Och där har man ju koll på vilka människor som är på plats och arbetar, vilka arbetare. Och de är ju förstås kopplade till ett bolag med hjälp av sitt ID06-kort. Och där finns det ju, ska finnas då, ett verifierat arbetsgivarsamband, och på så sätt kan man då också ställa krav på att man har koll på vilka underentreprenörer som kommer in på en byggarbetsplats. Förutsatt att man har den här processen på plats, man har ett kontrollsystem på plats som, där man kan strukturera upp och med kopplingar vidare mot upplysningssystem ha koll på att bolagen är hela rena och sköter sig vad gäller de samhälleliga plikterna.
Samhälleliga plikter, tänker jag. För att i början när du pratade så kopplade jag att ni kollar på ekonomin. Att har man F-skatt, betalar man ut rätt lön. Samhällsplikt, det kan ju vara med. Det kan ju vara arbetsmiljö också, tänker jag.
Ja, vi tycker det förstås är viktigt också. Men vi avgränsar oss lite ifrån den frågan. För den har ju arbetsmiljölagen redan tagit hand om. Men det blir ju en del av när vi ställer det fjärde kravet som vi också har som en fjärde hörnsten. Och det är ju att man också ska utföra fysiska arbetsplatskontroller för att verifiera att de digitala kontrollerna man har gjort genom att kolla att bolagen är hela rena. Du var inne på F-skattsedel. Ja, det kravet ställer vi även på utländska bolag som ju egentligen inte är skattskyldiga i Sverige men som kan vara skattskyldiga i Sverige. Det är ganska svårt och finmaskigt nät att hålla koll på alla de delregler som finns där. Men för att sätta grunden och de ska komma in, även de utländska bolagen ska komma in i Skatteverkets system, så ställer vi krav på att man ska ha en F-skattsedel.
Jag läste en text på hemsidan och då står det så här. Vid millennieskiftet avreglerades byggbranschen i syfte att uppnå en ökad konkurrens. Kontroller och lagstiftning fanns inte på plats i tillräcklig utsträckning, vilket resulterade i att skattefusket blev grövre och andra kriminella inslag uppstod på byggarbetsplatserna. Vilket fusk är det man talar om här? Kan du berätta om fusket? Vilket är det vanligaste?
Ja, jag har inte någon exakt statistik på det, men det vanliga är ju att man faktiskt använder arbetskraft som inte får rättmätiga löner. Ibland är det då så illa till och med att det är människohandel det är frågan om, och då är vi inne på arbetslivskriminalitet. Och på andra sidan finns dessutom, det kan vara i samma sammanhang, men att man sätter i system att sätta bolag i konkurs genom att vi kanske är för dåliga på att göra företrädarkontroller. Bolagen kan se hela och rena ut, men efter en tid när projektet har gått så sätter man bolaget i konkurs, startar nya bolag, och då drabbas ju staten i form av lönegarantier och momser som inte blir inbetalda och skatter som inte blir inbetalda. De elementen finns ju, och det är mycket tack vare att de som är kriminella, de söker sig till nya branscher hela tiden. Backar vi 20 år så var det ganska vanligt att man rånade banker. Backar vi 10 år så var det värdetransporter. Nu finns inga kontanter nästan i samhället, ganska lite i alla fall. Och nu har det smugit sig in i byggbranschen i ganska stor omfattning.
Men vad kan man säga då? Är det samma typ av fusk idag som för 15 år sedan men i större omfattning, eller har fusket förändrats?
Det har nog blivit mer kriminella inslag är min uppfattning. Det har väl alltid varit så att det har varit lite tveksamheter kring om man ska ta ett byggjobb mot kvitto eller utan kvitto. I alla fall i vissa delar av sektorn. Men nu är det på en annan nivå. Det kan till och med vara i kriminella nätverk som man använder sig av byggbolag för att tvätta pengar.
Om man tar bankerna idag, de som står bakom bankinitiativet. Vilka krav ställer de idag som de inte ställde för 10 år sedan?
Vad gäller utlåning till byggverksamhet så har vi precis kört igång det här. Och då ställer vi krav på att förutom det vanliga kreditavtalet där man avtalar om räntor, amorteringar och sedvanlig kreditskötsel, så ställer vi krav i särskilda villkor som omfattar att man ska ha kontrollsystem. Man ska också kunna redovisa projektrapporter som visar under entreprenörsleden med en viss periodicitet, även till bankerna. Och det är oftast beställarna som är bankernas kunder. Det betyder ju att beställarna måste ställa de här kraven nedåt till utförarna, det vill säga huvudentreprenörer eller totalentreprenörer, vad vi nu kallar dem. Och de behöver då förstås ha koll på hela sina värdekedjor neråt.
Annars får man inte finansiering.
Nej.
Hur tror du att kraven kommer förändras om 5 år? Är vi i början av någonting? Att kraven kommer bli ännu hårdare? Eller har vi hittat nivån nu men ska bli bättre på att följa upp den?
Det beror ju på hur det utvecklas. För det här är ju en självreglering som vi är med och bidrar till. Och utvecklas det gott, det vill säga att alla i byggbranschen tar sitt ansvar och skaffar sig kontroll. Ja, men då behöver ju inte vi ändra våra villkor. Då har vi ju fått avsedd effekt. Men å andra sidan, om det inte händer någonting, då kanske vi måste omvärdera och utvärdera och kanske ställa högre krav. För vi vill ju vara så hållbara vi kan och bidra med det vi kan inom vårt samhällsengagemang och vår hållbarhetskompass, bankerna.
Vad har ni fått för mottagande? För ni har ju pratat med en del bygg- och fastighetsbolag. Vad säger de?
Ja, men det är ju i huvudsak positivt. Framförallt då från det här 30-talet som faktiskt var med från början och startade. Äntligen kommer ni ut. Det tog ju tyvärr ett par år till än vad vi hade tänkt oss. Men de tycker ju äntligen. Men sen är det ju alltid några, kanske till och med bland de 30, som säger att ja, men det här var ju kanske onödigt krångligt. Lite för mycket detaljer eller ja. Det finns förstås. Frågar du 10 får du 10 olika svar. Frågar du 100 får du 100 olika svar. Så att, men i huvudsak så är det positivt bemötande. Bra, äntligen att ni kommer ut. Äntligen att vi är igång. Vi samverkar kring det här. Och vi drar i rätt riktning.
Men varför ska du få 100 olika svar? Jag tycker inte att det är några orimliga krav ni ställer. Sen kanske man kan ha synpunkter på ja, men vad innebär det för mig? Men 100 olika, alltså kanske 2 olika svar hade jag förväntat mig.
Ja, i den bästa av världen så borde det vara så. Vi märkte ju, vi gick ut med en remissrunda för 2 år sedan ungefär med våra första villkor som vi protryckte då. Och ja, då var det faktiskt 10 instanser och det var ganska olika inriktning. Vi tog ju förstås åt oss av alla de synpunkter vi fick. Vi jobbade vidare och finputsade under 23 och kunde ju köra igång i slutet av 23 som sagt.
En sak som jag läste vidare på hemsidan, då står det så här, men kunderna förväntas organisera sin verksamhet, utbilda personal och sätta rutiner.
Mm.
Alltså, räcker det? Det känns ju som, det är inget krav.
Nej, det där är ju taget från den övergripande grundinformationen som man får innan man får de djupa villkoren. Och där vill vi bara ge en övergripande bild. Och det handlar ju faktiskt om att organisera sig, att man har processer för det jag nämnde tidigare. Föranmälan, kontroll och godkännande innan man dyker upp på arbetsplatsen. Det som ofta händer, en byggplatsledare är ju världsmästare på LPP. Löses på plats. Man ringer en polare som fixar en annan polare. Och då kanske den polaren är på ett bolag som inte är så där riktigt ljusskyggt om man har otur. Tvärtom att de är kanske ja, i utkanten av samhället. För om och det är ju det man inte vill.
Ja men precis, för om vi tänker att ibland så blir det fel. Mm. Och så, men varför blev det fel? Ja men det kan ju bli fel för att det på riktigt är svårt att kontrollera hela leverantörskedjan. Det kan också bli fel för att jag som beställare som har fått finansieringen, jag har ju skrivit över ansvaret på min entreprenör. Mm. Och de har inte ens noterat den skrivelsen. De ska ansvara för det men de har inte noterat den. Det är slarv. Sen kan det ju också bli fel för man vet att man kan skylla på olika saker. Att det är svårt att kolla. Så att man medvetet skriver på någonting men man vet att det alltid finns en väg ut. Vad har ni fått höra kring det här? För jag tänker att de som är väldigt noggranna, de vill ju att det ska vara hårdare konsekvenser. Och de som inte riktigt vill jobba på det sättet vill ju inte ha hårda konsekvenser överhuvudtaget. Hur har ni bemött det och jobbat med det?
Ja, men det är det här som är den stora utmaningen. Vi har ju inget lagkrav på oss att driva det här och vi vill ju heller inte vara den ultimata sista kontrollinstansen som ska in och kontrollera. Det kommer vi ju inte ha möjlighet att göra. Vi är med och utövar påverkan. Och branschen bör ta ansvaret själva för att ha de här kontrollerna. Men det är ju inte alla som tar det ansvaret, precis som du är inne på. Och tyvärr då så har vi i nuläget inte några skarpa sanktioner i våra villkor. Men det är möjligt att vi kommer att behöva införa det här längre fram. Det är möjligt.
Men ska det gå som idag att som beställare, jag som är kund till banken, ska jag liksom kunna skriva över hela ansvaret på min entreprenör och alltid kunna sen peka på att men jag har ju tagit mitt ansvar, jag har ju skrivit här i avtalet att min entreprenör ska kolla de här sakerna. Mm. Ska det gå att göra så fortsatt?
Jag tycker den stora utmaningen är faktiskt att få beställarna att ta ansvar för att följa upp. Det vanliga är ju precis det du är inne på, att man har faktiskt som beställare har man oftast haft en hyfsat tydlig bild av att skriva över ansvar och sen blunda lite och hoppas att det där löser sig. Men det är nog det som är den stora utmaningen som vi måste jobba på, att ställa de här kraven tydligare, att uppföljning krävs. Och det gör vi delvis genom att vi kräver att uppföljningen ska komma till oss också.
För jag håller med dig om att money talks. Bankerna sitter ju i en sits där de faktiskt kan ställa rätt höga krav. Inte orimliga på något sätt, bara ställa högre krav. Mm. Det är bara intressant att höra hur nära man är den knappen.
Ja.
Implementeringen, den har ju påbörjats. Mm. Sen så skriver ni att ni tror inte att det här ger full effekt förrän i slutet av 2024. Och det är ju då som det förväntas att kontrollsystemen ska finnas på plats.
Ja, den finns ju på plats på många av de stora bolagen redan idag. Och i den mån man det är ett av de stora bolagen som har huvudentreprenaden, så sorterar ju de andra in i föranmälans- och inskrivningsprocesser hos de stora bolagens system. Men de mindre byggena där en mindre entreprenör, de kanske inte har hunnit etablera än. Men nu har de tid på sig fram till 1/11 att skaffa sig kontrollsystem.
Och det här kontrollsystemet är en elektronisk personalliggare så att man vet vilka som är på plats, man ser vilket bolag det är. Finns det någon automatik i det att om jag jobbar på ett företag som inte har betalat mina skatter eller som har blivit av med F-skatt, blir det en röd lampa eller hur funkar det här kontrollsystemet?
Ja, men precis så ska det fungera. Att det här kontrollsystemet ska fånga upp dagligen minst mot upplysningssystemen. De flesta är uppkopplade mot upplysningscentralen eller Credit Safe eller motsvarande. Och man får då information om hur bolagen sköter sina betalningar. Och lyser en röd lampa eller en gul lampa, ja, men då ska man förstås in och kolla och följa upp. Vad är det som har hänt? Är det något som går att förklara? Ja, det kan vara en p-bot eller vad som helst. Ja, men då är det försumbart. Det är klart att då godkänner man den med att man har fått klart för sig att det där kommer lösas. Ja, då är det inga konstigheter ur vårt perspektiv heller. Men är det någonting grövre förstås, att det är på ruinens brant med konkurser och det är massor av skuldsaldon både till det allmänna, så kallade A-mål, och kanske enskilda andra entreprenörer, ja, men då är det ju klart att då ska man ju fundera över om man ska kasta ut den här och byta ut den här entreprenören.
De av poddens lyssnare som arbetar på stora entreprenörer och ja, med medelstora också, de kanske lyssnar nu bara, men vadå? Elektronisk personalliggare, det har vi haft hur länge som helst. Det finns ju betydligt fler företag i byggbranschen än de allra största. Hur stor förändring skulle du säga att det här är i byggbranschen och vad kommer det leda till bara de kommande åren?
Ja, personalliggaren, den infördes ju på ett halvårsfrist för 5 år sedan ungefär, som sagt. Ja. Och den har alla, men det man behöver ha nu vid sidan av det är ju ett system där man kan bjuda in, vilket oftast är rationellt för att bjuda in underentreprenörer, ett kontrollsystem som finns delvis. Det finns på flera olika ställen, men de vi har jobbat närmast är ju ID06, bolagsdeklaration och Infobrick, och de systemen är fullgoda för att sköta det här, och där köper man in sig med olika typer av abonnemang, och det är inte några höga trösklar i kostnader, men det är klart att det krävs om man ska ha underentreprenörer och ha kontroll på dem, så krävs ju lite administration, så man behöver ju sätta av resurser för det.
En sak som jag tänker på är uppföljning, för det är klart att man kan skriva in nya paragrafer i sitt avtal. Eller man kan lova banken att man ska kolla en del saker. Vi har haft några sorgliga incidenter i byggbranschen de senaste månaderna. Vi hade hissolyckan i Sundbyberg.
Just.
Där kom det ju fram att ja, men, några i hissen, de hade ju inte ens ID06-brickor. Sen hade vi branden i Liseberg och då kom det också fram att ja, men vid en arbetsplatskontroll ett år tidigare så hade vi upptäckt de här bristerna. Tror du att banker kommer våga dra tillbaka sin finansiering? För jag menar, här har vi ju två saker som har hänt. Och i NCCs Lisebergsprojekt, ja, men man kanske gjorde jättemånga saker efter den arbetsplatskontrollen. Jag vet inte. Men det är ju vissa som säger att ja, men pengar pratar. Och det är först när bankerna drar tillbaka sin finansiering som det kommer bli en förändring. Tror du att vi kommer se det? Och nu pratar jag mycket här, för jag förstår ju att det bästa är om alla gör rätt. Men jag tror ju inte att det kommer vara så de kommande åren. Ökar sannolikheten för att dra tillbaka finansieringen? Eller har vi bara höjt någon form av lägsta nivå lite grann?
Ja, men i ärlighetens namn så har vi nog börjat på en lägsta nivå där vi inför ett minimikrav. Ta till exempel vad vi har satt i vår kravspecifikation, så har vi satt 8 parametrar, och när jag snackar med de stora byggbolagen så har de alltid mellan 20 och 30 parametrar i sina kontrollsystem. Och det är för att alla ska kunna komma igång med att ha kontroll. Inte för att det ska bli för svårt och för komplicerat. Så att vi har börjat på en lägsta nivå, och på frågan om att dra in en finansiering så krävs det helt andra avtalsvillkor än de vi använder just nu för att det skulle kunna ske. Däremot så är det klart att om en part som vi har finansierat hela tiden blundar för brister och inte signalerna i sig, men att man inte vidtar åtgärder kring bristerna, då kommer väl det ultimata i nästa finansieringsrunda att bli nej tack, vi jobbar bara med seriösa entreprenörer, beställare, byggare, vem det nu är.
Men jag tror det är just där hela tiden. Det är ju det begreppet som blir lite konstigt, för att här har vi ett prestigeprojekt, ett miljardprojekt där man har gjort en revision och den har brister.
Ja.
Och om det är brister i det här stora prestigeprojektet, ja, men det kanske kan ge en föraning om att ja, men det är inte 100% bra i den här organisationen.
Nej.
Och det här gäller ju inte bara Lisebergsprojektet, utan det är ju flera projekt som kommer få samma resultat om man gör granskningar och revisioner. Och det är lite det jag funderar över, att ja, men om hela tiden, det brister ju inte hela tiden.
Nej.
Så det är ju inte ett argument för att de inte ska få finansiering, men för att vi ska få noll incidenter, ja, men då måste vi ju vara hårdare när vi upptäcker en brist överhuvudtaget.
Absolut. Så skulle det behöva vara. Men frågan är, vem är det som ska stå med piskan? Det är väl det som är lite utmaningen. Självklart så är ambitionen att ju fler som försöker ha kontroll och ordning och reda, ju mindre av den här typen av risker kommer uppstå. Vi kommer säkert inte få noll arbetsplatsolyckor, men förhoppningsvis får vi färre genom att man skapar sig processer där man får tid att informera och utbilda innan folk kommer plats, istället för att man ringer i sista sekunden och rycker in en gubbe från gatan, ursäkta uttrycket, men ni förstår vad jag menar.
Om vi utgår från att de allra flesta vill göra rätt, har du något tips? Vad behöver de företag som vill göra rätt? Vad behöver de tänka på? Förutom att ha en framförhållning i planeringen.
Nej, du sa egentligen det. Det är ju
tog
egentligen
jag ditt svar?
Det är ju egentligen det hänger på. Egentligen, att ha framförhållning och ha en plan som man kan följa och parera. Har man ingen plan så har man ingenting att parera på. Så att, det gäller en plan och en reservplan. Jag tror det är grunden för att få till ett bra och stabilt tryggt bygge.
Om du och jag ses om 3 år, vad tror du att vi kommer att prata om?
Ja, troligtvis så kommer vi prata om ungefär samma saker, men förhoppningsvis så har vi sett en förflyttning i byggsektorn, att man har bättre koll på sina underentreprenörsled. Det kommer inte vara rubriker i tidningarna där det står att nu har det hänt en olycka och man vet inte vilka det var, utan det har möjligtvis hänt en eller annan olycka, men man vet precis vilka det var. För att man hade kontroll och man hade försökt utbilda om man hade försökt att hålla koll på vilka underentreprenörer man jobbar med.
Det ska bli spännande att följa ert arbete och hur det går med implementeringen. Jag vill tacka dig för att du ställde upp och var med idag.
Tack så hemskt mycket för att du fick komma hit. Och ja, vi håller på tummarna för att det går bättre och bättre i byggbranschen.
Det tycker jag. Tack.
Tack.